Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Inflation, what it is, why it's bad and how to fix it är en sakprosa bok om pengar, priser och penningpolitik skriven av Steve Forbes tillsammans med Nathan Lewis och Elizabeth Ames. Boken kom till i skuggan av den kraftiga prisuppgång som följde efter covid-pandemin och vill förklara varför inflation enligt författarna inte bara är ett tillfälligt problem i butikskassan. Deras huvudtes är att inflation i grunden handlar om att en valuta försvagas, vilket minskar pengarnas köpkraft och gör ekonomiska beslut svårare för hushåll, företag och sparare. Författarna riktar skarp kritik mot föreställningen att centralbanker kan skapa varaktigt välstånd genom att öka mängden pengar, eller att en liten. Stadig inflation alltid är önskvärd. Genren är tillgänglig ekonomisk debattbok snarare än en neutral lärobok. Den kombinerar vardagsnära konsekvenser, historiska varningar och ett tydligt reformförslag, en stabil dollar med anknytning till guld. Boken vill alltså både tolka en aktuell kris och argumentera för en annan monetär ordning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, inflation definieras som valutaförsvagning, inte bara högre priser. Bokens viktigaste begreppsliga grepp är att skilja mellan symptom och orsak. Högre priser är det som människor omedelbart ser när mat, boende, energi och tjänster blir dyrare. Forbes, Lewis och Ames vill emellertid att läsaren ska se prisstegringen som följden av att själva penningen har förlorat i värde. När varje krona eller dollar i bokens amerikanska fokus köper mindre än tidigare har köpkraften urholkats. Den definitionen flyttar uppmärksamheten från enskilda branscher till penningvärdet som gemensam nämnare. Resonemanget har en praktisk poäng. Priser kan också förändras av andra skäl, till exempel dåliga skördar, störda leveranskedjor eller ett plötsligt energibortfall. Sådana händelser kan göra vissa varor dyrare utan att hela valutan nödvändigtvis har devalverats. Författarna menar att en bred och ihållande uppgång i levnadskostnader kräver att man granskar penningpolitiken, inte bara pekar ut företag, handlare eller enskilda varugrupper. För svenska läsare är skillnaden användbar även om boken främst diskuterar USA. Riksbankens och Federal Reserves institutioner skiljer sig åt, men frågan om real köpkraft är densamma. Boken påminner om att nominella belopp kan vara missvisande. En löneökning, ränta eller avkastning ser positiv ut i kronor eller dollar, men måste jämföras med hur mycket priserna har stigit. Därmed blir inflation inte enbart ett statistikmått, utan en förändring av vad avtal, löner och sparande faktiskt är värda. För det andra. Centralbankernas penningskapande är bokens huvudsakliga förklaring till inflation. Författarna avvisar idén att centralbanker kan skapa hållbart välstånd genom att producera pengar ur tomma intet. Deras argument är inte att pengar saknar funktion, utan att nya pengar inte i sig skapar fler bostäder, mer energi, högre produktivitet eller fler varor. Om mängden pengar ökar snabbare än ekonomins förmåga att producera sådant människor vill köpa, riskerar resultatet enligt boken att bli ett fall i pengarnas värde. Detta är kärnan i deras kritik av den moderna penningpolitiska ordningen. När räntor pressas ned och likviditet tillförs kan finansiering bli billigare på kort sikt. Men författarna menar att politiken också kan dölja kostnader, uppmuntra felinvesteringar och försvåra prisernas roll som information. Priser ska hjälpa företag och hushåll att avgöra vad som är sällsynt, lönsamt eller efterfrågat. Om penningvärdet är instabilt blir dessa signaler mindre tillförlitliga. Boken går därmed längre än en vanlig beskrivning av inflation som en olycklig bieffekt av kriser. Den lägger ansvaret på långvariga idéer och beslut inom politik och centralbanker. Författarna är särskilt kritiska till tanken att ekonomisk stabilitet kräver en permanent liten inflation. Det är en tydlig normativ ståndpunkt och den skiljer boken från analyser som främst diskuterar hur snabbt inflationen bör återgå till ett inflationsmål. Läsaren får en sammanhängande, men också omstridd, penningmängdsorienterad tolkning av varför prisnivån kan stiga brett och uthålligt. För det tredje, köpkraft. Sparande och kapitalvinstskatt visar inflationens vardagliga kostnader. En styrka i bokens upplägg är att den kopplar penningpolitiska frågor till vardagsekonomi. Inflation drabbar inte alla på samma sätt och inte vid samma tidpunkt. Den som lever på en fast lön, pension eller kontantsparande kan få sin köpkraft försämrad innan inkomsterna hinner anpassas. Den som äger tillgångar, har skulder eller kan höja sina priser kan i vissa lägen klara sig bättre. Författarna använder denna ojämna fördelning för att argumentera för att inflation inte är ett neutralt fenomen. Särskilt viktig är deras diskussion om nominella kapitalvinster. Om en investering stiger i pris enbart därför att penningvärdet faller, kan investeraren på pappret ha gjort en vinst trots att den verkliga köpkraften inte har ökat. När staten beskattar den nominella vinsten kan skatten alltså träffa en real avkastning som är låg, noll eller negativ. Boken lyfter 1970-talets amerikanska inflation som ett tydligt exempel på hur detta kan ge en mycket tung faktisk skattebörda. Det resonemanget är relevant även utanför USA eftersom skillnaden mellan nominella och reala värden är grundläggande. För en svensk sparare innebär det att räntan på kontot, fondens uppgång eller lönepåslaget bör bedömas efter inflation och skatt, inte bara efter siffran på årsbeskedet. Bokens praktiska lärdom är därför inte ett detaljerat placeringsrecept. Den är att ekonomiska beslut blir bättre när man konsekvent frågar vad inkomsten eller tillgången faktiskt kan köpa efter prisuppgångar och beskattning. För det fjärde, Weimarrepubliken och Zimbabwe används som varningar för förlorat penningförtroende. För att visa vart valutaförsvagning kan leda använder boken historiska exempel på extrem inflation, bland annat Weimarrepubliken och Zimbabwe. Dessa fall är välkända därför att prisökningarna blev så snabba att pengar förlorade sin funktion som stabil måttstock. Hushåll och företag kunde inte rimligt planera inköp, löner eller investeringar när priset på varor förändrades från dag till dag, eller ännu oftare. Författarnas avsikt är att understryka att inflation i sin mest allvarliga form är ett samhällsproblem, inte bara en fråga om obekvämt höga kostnader. Då blir inflationen svårare att bromsa. Exemplen fungerar alltså främst som en principdiskussion om trovärdighet och mellan investering och framtida intäkt. Boken betonar att denna tillit inte bör tas för given. Men exemplen klargör varför författarna ser stabila pengar som en politisk och social fråga. Slutligen, en dollar knuten till guld är författarnas svar på dagens inflationspolitik. Bokens mest utmärkande förslag är en återgång till en sund dollar som är förankrad i guld. Tanken är att en tydlig anknytning begränsar möjligheten att späda ut valutan politiskt och ger hushåll, företag och investerare en mer förutsägbar måttstock för priser och kontrakt. I författarnas argument hänger stabila pengar ihop med produktiv tillväxt. När produktiviteten ökar kan lägre priser på vissa varor vara ett normalt och gynnsamt resultat, snarare än ett tecken på ekonomisk fara. Ekonomer är oense om huruvida en guldanknytning skulle ge den stabilitet som författarna lovar, eller om den skulle göra ekonomin mindre flexibel vid bankkriser. Recessioner och stora externa chocker. Det finns också svåra frågor om hur en sådan ordning skulle utformas i praktiken. Boken är därför mest rättvisande läst som ett starkt argument för regelbunden och trovärdig penningpolitik, där guldet är den lösning författarna föredrar. Inflation passar läsesregi, som vill förstå den politiska och monetära tolkning av inflation som ofta hamnar i bakgrunden när nyhetsrapporteringen fokuserar på enskilda priser. Den är särskilt relevant för sparare, investerare, företagare, studenter och medborgare som vill kunna skilja mellan nominella belopp och verklig köpkraft. Boken erbjuder också ett tydligt språk för att diskutera varför inflation kan påverka fördelningen mellan löntagare, skuldtagare, tillgångsägare och staten. Dess praktiska nytta ligger främst i perspektivet. Läsaren tränas i att fråga vad löneökningar, avkastning och kapitalvinster är värda efter inflation och skatt. Intellektuellt är boken en koncentrerad kritik av tanken att centralbankernas ökade penningutbud kan ersätta verklig produktion och produktivitet. Historiska exempel ger argumentet tyngd, även om de inte automatiskt avgör hur dagens politik bör bedömas. Jämfört med många introduktionsböcker om inflation är detta mindre en bred genomgång av konkurrerande ekonomiska modeller och mer ett konsekvent försvar för sund penningpolitik. Det som särskiljer den är kombinationen av vardagsnära konsekvenser, skattefrågor och ett konkret institutionellt svar, en dollar förankrad i guld. Just den tydligheten gör boken engagerande, men innebär också att den bör läsas kritiskt. Den som vill ha en heltäckande bild gör klokt i att jämföra dess guldankare och orsaksförklaringar med andra ekonomiska perspektiv. Som polemisk och lättillgänglig debattbok är den ändå ett tydligt bidrag till samtalet om pengars värde och offentlig makt. Om du vill stödja Steve Forbes, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!